Stockholms läns landsting blir Region Stockholm den 1 januari 2019 och övertar då en rad tidigare statliga ansvarsområden från länsstyrelsen. Och ett av uppdragen för den nya regionledningen blir att följa EU:s webbtillgänglighetsdirektiv som ska öka den digitala tillgängligheten för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. I nya ledningen ingår Daniel Forslund, Liberalerna, som var först i Sverige med titeln innovationslandstingsråd. Nu byter han titlar men har samma uppdrag.
Innehållsmässigt så blir det ingen stor förändring. Jag tyckte titeln var väldigt bra, för ordet innovationslandstingsråd, den satte också en ny anda inom landstinget, märkte jag, och även i Vårdsverige, att man noterade att nu är det ett landstingsråd som ansvarar just för de här frågorna. Men nu blir ju landstinget region, så att alla gamla titlar försvinner. Och också efter valet, när vi nu är en koalition på 5 partier istället för 4, så har vi också ändrat om lite grann i den politiska strukturen. Så att min nya titel blir biträdande regionråd, och sen är jag då ordförande för vårt innovations- och utvecklingsutskott under regionstyrelsen.
Vad innebär det arbetet?
Det innebär egentligen samma som tidigare, att jag försöker hålla samman då allt arbete som rör landstingets digitalisering, teknikutveckling, hur vi ska bli mer innovativa som organisation och kunna samarbeta bättre med både företag och med universitet till exempel, men också med patientorganisationer eller med vår egen personal för att lösa problem på nya sätt.
När landstinget nu blir Region Stockholm 1 januari 2019, hur kommer stockholmarna märka den här förändringen, tror du?
I det korta skedet kanske inte så mycket. Man kommer märka ett nytt namn på lite olika kuvert man får, kanske hemskickat eller på skyltar och så. Men det kommer inte vara någon dramatisk stor förändring. Det som ändras i vårt ansvarsområde, det är ju att vi nu kommer jobba mycket mer med regionens utveckling när det gäller bostadsförsörjning, när det gäller trafikplanering och även då det som rör tillväxt och attraktionskraft. Vi ska stimulera fler jobb till exempel i Stockholmsregionen, eller hur man ska stimulera fler företagsetableringar eller investeringar på olika sätt.
Vilken är den viktigaste frågan som du ska börja arbeta med i den nya regionen?
Det är mycket med det här life science-sektorn som den kallas för, livsvetenskaperna, som handlar om allt ifrån läkemedel till ny medicinteknik till nya IT-lösningar. Där finns det väldigt många företag och forskare i Stockholmsregionen som nu den nya regionen kan jobba mycket närmare med för att lösa problem för patienterna eller för personalen. Och då ska vi se till att vi har lite nya insatser för att stimulera ett läkemedelsföretag att ta fram nya innovativa behandlingsmetoder som kan rädda liv, och att vi kan vara bättre på att locka hit de satsningarna just i Stockholm, att de inte hamnar i USA eller i Asien eller någon annanstans.
EU:s webbtillgänglighetsdirektiv genomförs i Sverige med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, och den börjar också gälla den 1 januari 2019. Vad innebär det här för landstinget och länsborna?
Ja, det är en väldigt stor process för oss. För vi har ju inte bara en hemsida med SLL.se, utan vi har ju väldigt många fler. Och nu pågår det ett jättestort arbete med att inventera alla våra hemsidor, att se att de möter upp mot kraven i webbtillgänglighetsdirektivet, och att också inventera vad är det som behöver förändras, både på kort sikt för att lösa akuta problem eller sånt som då behöver byggas om kanske i grunden, som är med gammal teknik som inte har hängt med i tillgänglighetskraven. Så det kommer att vara ett arbete som pågår under hela 2019, tror jag, att få det här på plats. Vi bedömer att de viktigaste hemsidorna kommer att vara tillgängliga och följa direktivet från årsskiftet, men det kommer att vara en del undersidor eller mindre sidor som vi får ändra under året, och det kommer vi jobba intensivt med, som sagt.
För hur går det egentligen med 1177, vårdguiden och e-tjänsterna? Alla vårdgivare är ju inte ens kopplade dit idag.
Nej, och det har varit ett irritationsmoment framförallt för patienterna, men även för mig som ansvarig politiker i landstinget. Och därför tar vi nu ett nytt steg som vi har aviserat ett par år nu, att vi ska faktiskt göra det obligatoriskt för vårdgivarna att använda vissa e-tjänster. Tidigare har det varit så att det har varit valfritt att få lov att ha en e-tjänst också. Nu blir ett antal e-tjänster helt obligatoriska som skrivs in i avtalen. Och det är att du ska kunna läsa din journal via nätet, du ska kunna boka din tid via nätet eller boka om en läkartid till exempel. Du ska kunna förnya ditt läkemedelsrecept på nätet och du ska också vara säker på att man har en tjänst som heter e-frikortet. Att du ska, när du kommer upp till högkostnadsskyddet så ska du inte visa en pappersremsa som du behövde förut. De tjänsterna blir obligatoriska. Och sen kommer vi lägga på nya tjänster år från år som då läggs till med ökad funktionalitet. Och det kallar vi en digital vårdgaranti. Att nu ska vi utvidga garantin att kunna kontakta vården på ett bra sätt. Den ska gälla även digitala kontakter.
Som också ska vara helt tillgänglig.
Absolut. När vi pratar om digital vårdgaranti så är det tre områden vi brukar nämna. Dels att det ska vara en kontaktgaranti, att just alla vårdgivare ska vara kontaktbara på nätet också. Det är också en svarsgaranti, att du ska få svar i rimlig tid om du skickar ett digitalt meddelande till exempel på 1177. Du ska också få svar inom ett dygn till exempel. Och den tredje delen är just tillgänglighetsgarantin, att du ska, all teknik nu som utvecklas och alla våra e-tjänster vi har ska vara så tillgängliga som de bara kan vara, så att alla som vill ska kunna använda dem. Det är vår grundprincip.
Och när kommer det att bli så bra som du beskriver nu?
Just 1177, om man börjar med tillgängligheten, den skulle ha uppdaterats egentligen för nästan 2 år sedan började vi en stor uppdateringsprocess. Och det här är ett arbete som alla landsting och regioner gör tillsammans. Och den processen har gått alldeles för långsamt. Jag har varit väldigt irriterad. Jag sitter även i styrelsen för Inera, som är det bolaget som landstingen och kommunerna har tillsammans för att driva det där. Nu har de gett besked att nu är det första eller andra kvartalet nästa år som gäller för att uppgradera just de tjänsterna och den plattformen som de ligger på. Det har uppenbarligen varit mer komplext än man hade förväntat sig. För de ligger på en väldigt gammal teknisk plattform som inte riktigt går att anpassa fullt ut till varken tillgänglighetskrav eller moderna tekniska krav som man har i funktioner. Men nu säger de att under våren så ska det här vara löst och att man då kan migrera över tjänsterna på en helt ny plattform. Vilket gör att de blir både snyggare och enklare att använda och mer tillgängliga.
Regeringen och SKL har enats om en vision för e-hälsoarbete. Hur går det med landstingets arbete här i Stockholm för att leva upp till de målen?
Jag skulle vilja hävda att Stockholm ligger verkligen i tätklungan på att leverera de målen. För vi har tagit ganska offensiva grepp för att öka tempot i den digitala omställningen. Det här med e-tjänsterna mot patienter är ju en sånt exempel där vi tar det starkaste greppet i Sverige att faktiskt garantera patienterna att nu ska ni få kontakt med vårdgivarna. Vi har också på bred front infört det som kallas digitala vårdmöten, att du kan möta en läkare med både en textchatt eller med video eller med någonting annat som du kan då skicka en bild till exempel på ett sår och få en bedömning. Där har vi tagit också ett stort grepp där över 50 vårdcentraler nu har den typen av tjänster och vi också ändrar avtalen så att det fungerar att träffa patienten även virtuellt. Sen gör vi ett jättearbete med att också uppgradera vårdpersonalens stöd så att de kommer ju få ett helt nytt journalsystem, en helt nya stöd för att dokumentera och fatta kloka beslut inom vården. Och där är vi under upphandling nu, den största vi någonsin har gjort faktiskt i landstinget med ett helt stort tekniskt skifte kan man säga, där man byter ut all den gamla tekniken och inför en helt ny teknisk miljö inom 2-3 år.
Och kärnan i den nationella visionen är att 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att, jag citerar, använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa. Ja. En ganska lång formulering, så jag avslutar citatet där. Hur inkluderas personer med funktionsnedsättning i allmänhet och synnedsättning i synnerhet?
Det är en väldigt ambitiös målsättning får man ju säga. Men i och med att vi bara här för Stockholms räkning så har vi lagt in den digitala tillgängligheten som ett grundkrav när vi ska digitalisera oss själva. För det vi har diskuterat med både SRF och flera andra föreningar är ju att gör vi det tillgängligt för en person med en synnedsättning, då gör vi det också tillgängligt för alla andra som inte har det. Så vi försöker ju liksom bli bättre genom att lära av dem grupper som är experter på tillgänglighetsfrågor så kan vi också göra det bättre för patienten i allmänhet eller även för vårdpersonalen som använder tjänsterna. Så att vi kommer ju väva in det här i vårat genomförande fullt ut är ju tanken och ta chansen då att äntligen modernisera de tjänster som har halkat efter under ett antal år.
Problemet kvarstår med att det är många som inte är uppkopplade överhuvudtaget. En halv miljon människor i landet har fortfarande inte tillgång till varken dator eller smartphone. Mm. Nu finns det inga nedbrutna siffror för Stockholms län, men hur ser du på den utvecklingen?
Ja, det är ganska bekymmersamt, för många mätningar visar ju att ja, men vi kan vara glada att vi har 90-95% både internetanvändning och bredbandstäckning runt om i Sverige, men det är ändå tillräckligt många som inte har det. Och vänder man på siffrorna som du säger så är det över 500 000. Och där tänker jag att hela den offentliga sektorn behöver nog tänka om när vi nu digitaliserar fler och fler tjänster. Dels att man alltid ska kunna välja den kontaktmetod som passar dig bäst. Du ska kunna välja bort ett pappersbrev om du inte kan läsa det brevet, då ska du få det på digital post istället. Du ska kunna välja att möta din läkare via video, men du ska heller inte tvingas att göra det. Du ska alltid kunna välja ett vanligt besök också på en vårdcentral. Så att vi försöker ju prata tillgänglighet både i de tekniska metoderna men också i besökssätten, så att du ska kunna välja kontaktmetod. Så är du helt odigital så ska du inte tvingas att bli det heller. Det ska alltid finnas en väg in för dig. Och vi funderar också på att hitta sätt att du kan få låna exempelvis en smartphone om det är så att du vill hålla koll på dina blodvärden om du är diabetiker till exempel. Om du inte då har förutsättningar att köpa en telefon, då kanske du ska få låna en under den tiden du är under behandling till exempel. Så jobbar man också en del nu på äldreomsorgen, vet jag, att man försöker liksom ha en låne-iPad till exempel för att kontakta släkt och vänner via Skype eller någonting, att man kan låna ut och få hjälp att starta igång ett samtal för att träffa sina barnbarn eller något annat. Så det, jag tror att den typen av lösningar kommer bli allt vanligare, att man försöker överbrygga det här digitala klyftandet igen genom att också ha låneteknik ibland när det behövs.
Men det största problemet är ju att lära sig.
Ja, och där har vi haft en långsiktig plan som inte riktigt har nått i mål med än, men som nu ingår i det här paketet kring digital vårdgaranti, att vi ska kunna också utbilda personer inom de olika patientföreningarna till exempel, där man kan då få hjälp att förstå hur 1177 funkar eller hur grundtekniken funkar, och att de sen kan lära andra inom sina föreningar, och att man har lite kurser precis som man inom PRO har haft och SeniorNet till exempel, att man pensionärer lär pensionärer att använda ny teknik till exempel. Och den metoden tror jag är ganska bra, att man lär av någon som kan lära en på rätt nivå. Eller att man har generationsövergripande liksom utbyten. Det har varit exempel där studenter på KTH träffar pensionärer eller äldre eller personer med funktionsnedsättning som visar hur tekniken kan fungera. Så det tror jag att man kan utveckla mycket mer.
Men borde inte ansvaret ligga hos landstinget att se till att utbildning finns för dem som behöver tillgång till uppgifter om till exempel sin hälsa?
Alltså vi har ju inte riktigt det utbildningsansvaret på landstinget, men vi ser att vi gärna vill stödja de föreningar som vill i så fall. Och det kan ju vara genom antingen föreningsbidrag eller att vi gör det då att vi kan bistå med kompetens så att det kommer personer som hjälper till att utbilda de som ska utbilda själv. Så det tror jag kan vara en modell.
Samma jobb men ny stol. När du ser tillbaka på de här 4 åren som innovationslandstingsråd, vad är du mest stolt över och vad är du mest frustrerad över?
Jo, men det har gått både oväntat snabbt och oväntat långsamt ibland. Det tog väldigt lång tid att bygga upp en ny organisation i landstinget som skulle klara av det här och skapa mandaten genom olika styrdokument och policies som inte fanns för att göra den här digitala förändringen möjlig eller att göra innovation till ett uppdrag till alla i vården. Det tog nog 2 år innan det fanns faktiskt, och det var lite längre tid än jag hade trott. Men jag är väldigt stolt att vi har byggt en sån bred bas, att nu får faktiskt alla som jobbar i Stockholms läns landsting, både i våra egna verksamheter och de som är hos privata utförare, får chansen att jobba med innovation. De kan söka om pengar från innovationsfond, de har ett mandat genom styrdokumenten och de har en stödorganisation som finns ute på sjukhusen som kan testa nya idéer och som kan hjälpa dem vidare. Det är jag väldigt stolt över att vi har nått. Och även att vi har fått igenom väldigt stora investeringsbeslut med flera miljarder som vi faktiskt lägger på att modernisera vår teknik, både för våra anställda och för patienterna. Sen är jag väldigt frustrerad över att saker och ting tar tid. Exempelvis det här med plattformsbytet med 1177. Det hade jag trott att det skulle vara klart för början av 2016 någonstans, trodde vi att det skulle vara färdigt första gången. Och det är ju som sagt, nu pratar vi 2019 och våren att det ska vara klart. Och det är exempel på hur vi kan köra fast ibland på ett sätt som är ganska frustrerande. För då stoppar det upp massa andra processer i sin tur. Och det är... Ibland är man inte så snabb i landstingsvärlden, och det vill jag gärna öka tempot lite ytterligare för kommande år.
Vi hörde Daniel Forslund, innovationslandstingsråd.